Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Där är han!
Hallå, hallå!
Tjena, tjena, välkommen! Fan, första gången vi ses.
Hallå!
Fan.
Hej, Timar! Kul att se dig!
Kul att ses!
Du ser ut som på bilderna.
Precis. Lite tjockare bara.
Vad heter den där... vad heter den? Är han norsk, den här röd...
Breivik.
Nej! Men vad heter han? Han är den här i... Han,
jag tror
han
Tormund har varit... Giants Bane i Game of Thrones, är det han du tänker på?
Han, är det han samma som har varit med i Beck också? Eller?
Ja, exakt. Ja.
Vad heter han, den här artisten?
Jag vet inte vad han heter.
Men du...
Vi har samma grej, när vi har sett honom utan skägg.
Ja, ja.
Och då ser han ut som babyface...
Ah,
jag
nej,
jag råkade av med skägget för ett år sedan.
Det är en korsblandning mellan att vara viking och arab.
Vet du vad jag hittade igår?
Nej.
I don't
know if you're going to survive. This is only X-Wikes. Reversing your cannons like 130 mics. That's a waiting intestine likes. To rim pipes, I leave chicken toast like a migrating drive king. Tracking into this like Indian skin and then set the wagon. Ah, du hittar den.
Have you made a lot of effort to hide it?
Jag var 17 år.
Är du 17?
Oj,
det här. Alltså, du har ju en naturlig röst för hiphop.
Ja, precis. Jag har mer inspelningar, men det där är det enda. Det där lyckas de som hatar mig.
Vet du hur mycket jag fick gräva för att hitta den här?
Alltså inte så mycket, men det ligger på Twitter.
Ja, det var jobbigt att hitta den på Twitter. Okay. För att jag kan ju inte söka på Ivar Arpi.
Nej.
För ditt artistnamn är RP, alltså RP Nun.
Ja.
Nun, inte N-U-N, eller?
No, N-O-N-E. RP No One.
Ja, RP No One.
Hur kom hiphop-intresset till?
Har ni börjat spela in, eller?
Ja, vi kör.
Han som spelade in det där, han som proddade, han heter Två i styrka då. Jag vet inte om han fortfarande gör det. Ja, spelar vi in?
Ja,
vad fan, han heter Två i styrka. Och jag tror att det har att göra med för att man i rollspel så typ kunde man bara ha minst 3 i styrka. Alltså var det minimala.
Ah.
Men han var så svag. Så han hade 2 i styrka.
Ah, poetiskt.
Ja, så att han var liksom ännu svagare än liksom det minsta man kunde vara. Så vi satt i hans liksom föräldralägenhet och spelade in det där. Men sen är han ju någon sån här battle rapper liksom.
Ah, vad heter han idag? Elaborated Madness, är det också någon som är med i den? Nej, det är låten som heter så.
Ja, det är nog låten som heter
så. För låten var ändå uppe på vad var det? Mocka Mecca och Svendetta. Det var ändå tunga hiphopforum på den tiden.
Ja, just det. Jag hängde på Wow.
Wow, just det.
Och sen var det lite så här internationella grejer och sånt. Men vad är han heter nu? E-boy.
E-boy.
Vad är han heter? Han heter han kallar sig själv han går med sitt vanliga namn nu, Erik någonting. Erik Lundin.
Ja, han är grym.
Vi bildade en grupp tillsammans
i
slutet av 90-talet. Jag, han och två till.
Och den, en av de andra vann såhär, P3 guld, årets nykomling. Men jag var ju liksom, jag var snäppet såhär, över kanske de i rang i liksom min ordboksrappande. Så vi hade en grupp såhär, svenskar på ett såhär, underground forum och så gjorde vi battles och liksom sånt där.
Så i var det in a parallel universe you're Sweden's Eminem eller?
Ja, exakt. Ja, men det är egentligen ganska, alltså man övar ju på att dissa folk så mycket som möjligt. Och sen gör det, man läser deras texter och så bara ser hur mycket de suger på olika sätt. Och sen försöker du använda det i ett rim. Det är exakt det jag jobbar
Twitter.
Med idag. Det är liksom ledarskrivi, det är politik, det är liksom ja. Allt det där. Så det är bara fortsatta på samma väg liksom.
Men Erik Lundin är ju grym.
Ja, han är grym. Alltså, ja, men det här var ju långt innan han... Alltså, jag var en del av så här navelsträngen liksom innan han, eller när han fortfarande var en liten larv. Nu är han en vacker fjäril.
Okej, okay. Har ni pratat någonting senaste?
Nej, det var länge sedan sist. Men när han kom till Twitter så sa jag typ tjena liksom. Men vi rör oss inte riktigt i samma kretsar nu.
Jag vet att han hade en artikel i Aftonbladet, en debattartikel som hette
Erik Lundin.
Erik Lundin.
Aha. Uh-huh.
Han var arg på att den här Lundin Petrols, vad heter de här som borrar?
Mm. Just det, Lundin Oil. Eller?
Lundin Oil, ja. Att de använde hans efternamn i sitt oljeborrande.
Ja.
Alltså det var en jättemärklig artikel.
Då är man jävligt tidig.
Ja,
about that.
Ja och det var flera Lundins. Alltså han hade fått med sig en massa Lundins.
Det är som att massa Kalle...
Var Anton Lundin Pettersson med där också?
Jag tror det.
Ja. Det är som att massa veganer som heter Kalle går och liksom stämmer
typ kaviar-tuben. Det var en jättemärklig artikel och när jag läste den tänkte jag så här... Erik Lundin, jag gillar din musik men det här håller borta från debattartiklar.
I've never listened to him.
Han är grym. Hans Abiat är grym. Annie Lööf är grym. Annie Lööf trodde ju att den låten var till henne.
Aha.
Hon gjorde någon YouTube-video där hon menade att ja, jag har gjort en låt om mig. Man bara, nej, inte riktigt.
Alltså, jag är lite narcissistisk.
Fast jag har tänkt på det. Ja. Alltså, Annie Lööf, det är väl 500-lappen han refererar till?
Ja. Det
Men hur blir det Annie? Hur kommer Annie med? Då har det ju någonting med henne att göra eftersom 500-ringen är ju röd och Annie Lööf är ju också röd. Alltså det finns, man kan ju inte frånkoppla Annie Lööf helt och hållet från...
Han har ju fått en fråga om det har något med henne att göra. Han visste inte
nej.
Ens vem det var. Typ.
Ja, men det säger han ju. Sen är det ju någon som har hjälpt honom. Alltså det finns ju en koppling som man inte från kan... Alltså Lööf fattar jag ju för det är ju pengar, det är papper. Men hur kom Annie in?
Det är en bra fråga.
Vad har vi på valutorna? Selma finns kanske fortfarande på 20 lappar, eller?
Alltså, jag har ingen koll på de här grejerna. Det skulle kunna vara vem som helst.
Jo, men Selma,
jag har inte
Selma
sett
finns.
En svensk sedel på typ 10 år.
Fan, det är ju det. Man kan ju inte referera till personerna på sedlarna i hiphopen längre.
Nej, just det.
Är det därför det har kommit nya begrepp? Som, alltså, men lax har alltid funnits, men typ kanin. Du är en mille.
Ja. Ah. You know, we know what in Arabic in Egypt, yeah. It's the same thing.
Kanin.
Yeah.
Men det är säkert,
Arnab.
Vad heter det?
Arnab.
Arnab.
Ja, men då kommer det säkert därifrån.
Vad fantastiskt ord för ett så fint djur. Det är så en lugn, kanin. Mjuk, fin kanin.
Arnab. But that's the thing. We eat rabbits. So you can't make them cute, otherwise you will starve.
Du, om man hade en helt om man lyckades med en helt kontantfri samhälle.
Ja.
Hur skulle det påverka drogförsäljningen?
Ja, det här är ju, jag pratade precis med en kille i Göteborg som hans lillebror och de har suttit och typ chillat i Slottsskogen och då hade de blivit rånade men de hade fått visa sina konton på telefonen. Så jag tror att det kontantfria samhället bara kommer göra det värre för att du måste förnedra människor mer. Det här är som Joe Rogan. Jag vill bara lyssna och se inte det här nu, men Ashkan trycker in micken i min mun. Det är liksom
that's our king.
Fetish. Det ska vara liksom tungspetsen ska nudda vid varje S.
Nej, men jag vill fånga djupet.
Ja.
Den försvinner.
Nej, men jag tror det kontantfria samhället, det kommer ju vara, alltså du måste förnedra människor mer för att få ut, alltså direkt om du har en kniv. Hallå.
Hej Chang.
Chang fucking frick.
What's wrong with you? Du vet att du har varit sen till varje tillfälle nu.
Och du har mat. Jag är arab. Har du någonsin sett en arab komma i tid?
Nej,
Omar kommer i tid. Actually, the thing is, I think Chang is a little bit of like, how to say?
Kramer.
No, transracial. He really wishes that he's like, you know, someone from ISIS. An Islamist, you know, wants Sharia law.
Fortsätt Ivar, vad sa du?
Nej, men du måste ju förnedra människor mer. Alltså, det här är ingen uppmaning eller så. Men om du kommer med en kniv och liksom vill ha pengarna, så kan du säga okej, om du ger mig pengarna så händer ingenting. Och så kan folk ge dig plånboken. Men nu måste du ju så här, du måste följa med folk till bankomaten. De måste swisha, de måste visa upp mer information. Så du måste tvinga dem till underkastelse på ett helt annat sätt. Så att, jag tror det kontantlösa samhället kommer inte leda till... alltså kanske kommer leda till färre snabba rån. Men när du väl ska råna någon, så ska du göra det fan ordentligt nu. Du kan inte bara gå fram och fan, han hade bara 500 spänn och bara, du har för fan 15 000 på ditt konto. Du ska swisha mig.
Ja, men vem swishar man till? Det kommer ju synas.
Det är sant.
I registret.
Ja, det är då du har målvakter.
Det är då du har 9 olika identiteter.
Arpi.
Hur
tror du det går om jag skulle bli rånad? Du ser här, det är internetbanken.
Ja.
Nu loggar jag in här.
Chang Frick har 1,5 miljoner. Vi sitter just nu på Södermalm, så om någon är intresserad av... Jag tror, du ser ut som en självmordsbombare. Det är ingen som kommer råna dig. Alltså, du ser ut som en blandning mellan, alltså en avdank, du ser ut som en avdankad Adidas-riddare.
Lär av mig. Jag kan gå runt så här, du vet, 1,5 mille på kortet. Det är ingen som för fan skulle råna mig.
Ja, det är...
De flesta sätter i fonder, aktier, men du har dem på en konto som
ett lönekonto.
Cash is king.
Did you just like convert your bitcoins or?
Nej, jag ska köpa den här jävla fastigheten som jag budade på fyllan. Mm.
Men Ashkan, kontantfri samhälle, skulle det slå undan benen lite för de kriminella?
Nej, bitcoin. Du bara köper dem med bitcoin.
Hörde ni om det här fallet med, alla vet väl om det fallet, yes. Där de gjorde ett miss på hur mycket det var värt och så gick det upp i värde, så... Missade 6 miljoner. Alltså, hur var det mer till?
Staten konfiskerade några bitcoins av några som blev dömda för någonting. Det var väl narkotikarelaterat? Och sen visade det sig att under tiden så har värdet gått upp på de här bitcoinsen. Så nu är staten återbetalningsskyldig på 13 mille. Till de här snubbarna.
Jag har missat det här.
Staten har aktivt varit med och tvättat pengarna.
Yes.
Ja. För först så dömer de för narkotikabrott.
Yep.
Bitcoinen används som bevisföring att de har fått in pengar. Sen är staten med och tvättar pengarna. Yep. Och på ett lagligt sätt ger tillbaka 13 miljoner kronor.
Avkastning!
Och alltså, vad fan, det måste vara det bästa affär någonsin.
Absolut.
Helt
jag måste
sjukt.
Också börja med bitcoin.
It's the first time we meet. We have been in contact actually for several years.
Yes.
I remember like when I was in Norrköping, you wanted to do like some kind of like write something about ex-Muslims.
Ja.
I think, and this is like when we came in contact.
Jag vill fortfarande göra det. Men det var det här så här sker hela tiden, men jag hade en idé om att jag skulle skriva om ex-muslimer för att det är en grej, det vet ju du. Och då fick jag kontakt, jag tror du var precis i början där du hade skrivit en eller två artiklar, så det var precis i början. Och sen fick jag kontakt med andra ex-muslimer, jag skulle följa med, jag vet inte om det var det jag skulle följa med, men jag skulle vara med på ett möte med ex-muslimer och liksom... Och så försökte jag sälja in den här idén till min chef och hon bara,
det gick inte.
Det här, jag tror att du får knåda den här idén lite till. Och jag bara, okej, men då gör jag det ändå, och så kommer jag ställa det inför faktum, för så gjorde jag hela tiden att jag liksom, jag bara skrev texten och så för att jag vet inte varför, men om jag är engagerad i någonting så blir folk mindre övertygade, alltså att jag blir aktivt frånstötande.
Var det kontroversiellt?
Ja, det var lite kontroversiellt liksom.
Men det är lite så. Men
ja, precis, det var för kontroversiellt, och sen kom Niklas Orenius.
Ja, precis.
ett halvår efter att jag hade haft idén eller någonting och skrev den artikeln och jag beklagade mig och då sa Per Gudmundsson till mig, men det var väl jättebra att han gjorde det istället för du, nu kommer ju folk faktiskt ta det på allvar. Alltså om du hade gjort det så hade folk tänkt att det var någon sån här islamofob grej. Nu gör Niklas Orrenius exakt det du har gjort. Det här är det bästa som kunde hända, frågan liksom. Jag är tacksam över att Niklas Orrenius gjorde det och inte du. Fan Per, du är min vän och min kollega liksom. Du kan inte säga så här. He stole my glory. Nej, men det är sjukt intressant. Och jag tycker det är fortfarande så här, alltså underutforskat i Sverige. Att folk, att om du slutar vara muslim så är det farligt. Och så jag har varit inne på sådana här slöj Instagram och sånt där och kollat liksom, ståka till fel ord, men kollat runt som man gör på Instagram. Och där är ju så här, folk som konverterar, de säger ju reverterar. Alltså det är ju i den begreppsvärlden att du lämnar islam är ju, det känns helt absurt att jag sitter och pratar med dig som har gjort det nu och förklarar för dig hur det är att lämna islam. Nej, men Omar, det kan vara svårt ibland att lämna islam. Jag vet inte om du känner till, men du kan alltid ställa frågor till mig nu när du har mig här.
Well, yeah. I've had some experiences with that. But you know what's also interesting? Like, I remember when we first got in touch, there are, so when I first came here I was like, you know, with got into course into the anti-racist crowd and like the lefties and so on, and they warned me a lot about you. They said, oh, but you have to be careful with RP, he's like, he has an agenda, he's not like an honorable journalist and things like that. I was like, okay. And this was during the period when I basically was having a lot of friction with people from the left because of my critique of Islam. This was something that was really surprising for me, because a lot of, like, quite often things in the Middle East are the opposite of here. So people who are more progressive and liberal and so on in the Middle East, we see religious conservatism and religious fundamentalism and so on, and religion in general, as our right-wing ideology, so to speak. So, like, all the progressive and the liberals, they are trying to, like, criticize and fight against that.
Det är som Iran, exakt samma sak.
And quite often when progressives from the Middle East come to the West, they think, you know, that it will be the same thing here. So, and it's like one of the things that people, progressive from the Middle East, get really surprised about here in the West, that it's, you know, it's the opposite. Here, people who say they are progressives are quite often people who are kind of trying to some extent defend or criticize the critique of Islam, kind of like trying to stand up for Islam to some degree.
Burka apologeter, det är alltid lefties.
Ta på dig slöja i solidaritet och
things of the sort, and they're kind of like, you know, one thing that I kind of like realized, that every time I criticized Islam, it was mostly people from the left who were like, come on, like, Islam is nice, kind of. And we talked a little bit about that. I think this was one of the factors that caused me to be pushed away more and more away from the left here in Sweden.
Omar, jag är nyfiken, men varför är det så att om man är på vänster så tenderar man att vilja försvara Islam? För jag ser ju även parallell mellan socialismen och till och med regeringen, svenska regeringen, verkar ju vara väldigt stor fan av islamismen i Iran, men även förhandlat med Saudiarabien. Det var det som den här pajdiagrammen som Jens Ganman gjorde. Talibanerna, de kan vi samtala, försöka få dem att bli genuscertifierade, men Jimmy Åkesson kan vi absolut inte ha någonting att göra med. Så vad är det för dragningskraft mellan socialism och islam?
Well, I think to some extent this whole thing with anti-racism, like for and post-colonial theory, for example, Edward Said's book Orientalism was super popular here in Sweden. Like, it's one of the countries that were like really bestseller in. Here in Sweden.
Det är för att Rashid Musa köpte alla exemplar.
But and in postcolonial theory there has been a process of what I would call racialization of Islam, of trying to make Islam not into a set of ideas or even ideology or a religion, but more like a race. So if you criticize Islam, then you are not a critique of religion, you're a racist.
Men också att det är svaga, att det finns en maktanalys. Så att om jag kritiserar islam, eller eller du för den delen också, mm. så sparkar man på en svag grupp.
Ja, precis. Det också.
Så att det blir, till skillnad från Iran och Saudiarabien, om man kritiserar islam eller religion, då är det uppenbart att kritisera makten. Här blir det då att du kritiserar människor i utsatta områden, du kritiserar svaga grupper och du gör det från en styrkeposition. Mm. Så då blir religionskritik blir väldigt känsligt plötsligt. Mm. Och det här är ju en sån här... det blir väldigt konstigt då när man kommer från... Jag tycker det är kul med Amine Kakabave också, som är hardcore marxist, men hon har missat hela den här vågen, känns det som nu, alltså så här med att du ska med multikulturalism och alla de där sakerna och det här med religion. Så hon kommer in och pratar om hederskultur, pratar om moralpoliser i förorten, och liksom hela Vänsterpartiet blir liksom, och nej, liksom, vad gör hon nu, allierar hon sig med de onda högerkrafterna här, och så måste de sparka ut henne. Men hon är ju då marxist, så att hon vill ju frigöra människor oavsett religion. Hon tycker religion är skit. Och så vill hon frigöra människor, frigöra kvinnan. Och det spelar ingen roll om det är ett utsatt område eller om det är Afghanistan eller Iran. Utan hon tror på en universell ideologi. Men det blir så uppenbart i konflikten mellan henne och de andra i Vänsterpartiet att de har lämnat den frigörelsetanken som kanske fanns inom vänstern tidigare.
Fast vi får inte blanda ihop marxism och socialism. För idén om så här välfärdsstat och lika resurser till alla, den har ju sitt frö, även vi perser uppfann den. Någon en snubbe som hette Mazdak, och jag tror det var från samma
skola. Jag kände honom på gymnasiet.
Det finns många Mazdaks i Sverige. Alla de har kommunistföräldrar. Men Mazdak var aktiv typ i samma era som Mohammed, profeten, peace be upon him, växte och blev den han blev. Men visst, byggde inte Muhammad världens första välfärdsstat också i Medina? Eller någonting sånt. För det finns, alltså välfärdsstatens tankegod som kommer från Mazdak sker parallellt som islam börjar växa och erövra. Så det finns en länk där som är naturlig. Plus det här antiimperialistiska frigörandet har de också gemensamt. Så det är inte jättekonstigt att du ser hopp mellan islam och socialism. Ta Folkets Mujahedin. Det är ju islamistiska socialister rakt av. Mm. Det är hela den ideologin och sekten går ut på.
Ja, islam...
Folkets Mujahedin och SSU är typ samma sak.
Men de har Mujahedin har vapen.
In islam there is this what's called zakat. Zakat. It's basically...
Det är samma ord.
Yeah. It's like that's interesting. It's like you have to give a certain percentage of your wealth or income to the poor.
En jättefin tanke.
Ja. Men det här är någonting, som är med, om man ska vara sån, om vi ska sitta här och prata gott om islamister, så är det ju liksom någonting som återkommer om man läser om liksom, fromma muslimska härförare och liknande, så är det att man ofta har levt ett enkelt liv och att det där har varit en, inte alla, det finns ju jättemånga exempel på så här turkiska erövrare som är muslimer formellt, men de super ihjäl sig en efter en och liksom, så att de följer inte lagen. Men det här är ju en anledning till att talibanerna har en sån dragningskraft också, att de har ju haft i alla fall jämförelse med den korruptionen som fanns tidigare i Afghanistan, och jämfört med den korruptionen som har funnits nu under USA, tiden med USA, med där liksom pengarna pumpats in i en korrupt regering, ett korrupt styre, och de pengarna har kommit till skatteparadis, de pengarna har kommit till individer. När de går in i de här palatsen och filmar det och lägger ut, det är för att visa för folk att så här blir det inte med oss. Och det där, så det finns en sån ådra i islam, men även i liksom i alla de abrahamitiska religionerna, där att leva ett enkelt liv, att det är, du visar din fromhet på jorden där.
It's not of course it's not black and white, and one more thing, there was this thing called Beit al-Mal, So this is like, literally it's house of money. So basically you send your money to this and like the state starts to like redistribute towards like poor people and so on. But it's true, like even like the concept of like spending too much on luxury and so on, it's actually very frowned upon in Islam. It's actually kind of a sin. It's called israf, when you spend too much.
Eller frosseri.
It's a sin. And the thing is, like we spoke before about, you know, people who build empires and then they reach the height and the luxury and the prosperity and they start to fall. The same thing happened also during Islam. So first they were like, you know, these Spartan-like warriors and so on, living a very Spartan life. And well, they were like enslaving women and so on, yes, but apart from that, but then there was the Umayyad Caliphate and the Abbasid Caliphate. They became actually kind of less religious quite often. There were many of these caliphs who...
Det var persernas fel. De tog över den persiska kulturen och palatskulturen, slutade vara nomader, enkla beduiner som levde i brödraskap, och så såg de persernas rike, de bara man kan bo i ett palats liksom. Varför ska jag vara ute i öknen och rida med mina bröder? Jag kan inte ha ett harem.
Exactly. And they started to like having poetry about wine and things like that.
Hafiz Omar Khayyam.
Men det här är samma med mongolerna. När mongolerna först dök upp så var de klädda i ruttnande djurhudar. Och sen så tog de ju över hela världen. Det tog de typ 3 år att ta över Mellanöstern och Europa och 80 år att ta över Kina. Men sen pratade de var helt medvetna om det, att vi håller på att bli feta, vi håller på att supa ihjäl oss. Så de hade liksom en kampanj för varje generation i Kina i Yuan-dynastin att skicka tillbaka mongolerna, alltså deras söner, för att rida och lära sig bli mongoler. Men det misslyckades. De kunde inte återuppta det som hade gjort dem framgångsrika.
Nykterhetsrörelsen började ju exakt.
Alltså alla mongolhärskare, de första mongolhärskarna, de söp ihjäl sig i princip. Låter det är samma med turkarna som kom, alltså seljukerna som kom till men Turkiet, ju... som typ de här som började ta över bergen och ta över liksom där. De söp ihjäl sig en hel del också. Det var så här, islam var fortfarande bara en fernissa för många av dem där. De kom från steppen och så fick de tillgång till saker som de aldrig haft tillgång till.
Sprit och kött.
Sprit, kött och kvinnor. Liksom. Så här, det är fan inte lätt.
Det är bara att ragga bilen så fattas.
Exakt.
Det är precis det som hände somalier i Sverige. Det är därför deras föräldrar vill skicka tillbaka dem på en resa hem. Så de går tillbaka till rötterna. Ja. Blir disciplinerade, lär sig mer om att respektera föräldrarna, lyssna på dem och så får de komma tillbaka. Mm. Vi borde lyssna mer på de här somaliska mammorna som vill skicka hem sina barn.
Nej, men är det inte det Sverige gör med de här ensamkommande? Skickar de ju tillbaka. Det är en konflikt mellan gymnasieamnestin och personer som vill skicka tillbaka dem.
Vänta.
Skicka de somaliska kidsen ska ju komma tillbaka.
Exakt, de ska komma tillbaka. Lära sig mer.
Ensamkommande kommer alltid tillbaka.
but that's also another thing. It depends on in many cases they are sending them not necessarily because they want them to be away from criminality, but quite often they also think that the Swedish society has too corrupt values and they don't want them to have the Swedish values. And the same case, like for example, with the girls who are sent back because their families don't want them to have boyfriends and like or to become too Swedish and so on.
Jag kan känna en viss sympati. Jag vill inte att mina barn ska bli för svenska heller, om jag ska vara ärlig.
På vilket sätt?
Nej, men det är ju vi har ju en ganska pervers kultur på många sätt. Nu har precis min äldsta börjat förskoleklass. Vi har ju liksom en sjuk indoktrinering i en viss typ, ett visst sätt att se på världen. I liksom, det är vår version av woke-kulturen. Liksom. Du har...
Tänker du genus och sådana grejer på förskolan?
Det går igen i extremt mycket. Och jag fattar då, liksom, jag fattar varför... Det är väl det här då, när dina vänner då som jämför... Liksom, här är det typ Jimmy Åkesson som är talibanerna och sånt där. Att, som om man ska vara självkritisk då. Så här, ja, det finns ju... Jag har en kritik som är konservativ mot svensk kultur där vi är idag. Alltså, man ska liksom hylla det normbrytande, du ska hylla allt det där som finns i barnböcker, du ska ha barnböcker med liksom transbarn, alla starka hjältar i alla barnböcker är flickor idag, alltså, och på tv också, på Netflix, alltså det är liksom det är konstant tryck från en ideologi på alla fronter som man upptäcker som förälder, och då är, alltså, om jag hade varit ja, det är klart att man tänker sig att om jag hade varit uppvuxen i liksom ett land med, som var annorlunda, så skulle jag ha varit en av de goda eller sådär. Men jag hade också reagerat, tror jag, om jag kom från ett annat land hit. Och jag har kompisar från Östeuropa som reagerar på de här sakerna. Det låter alltid dåligt när någon från högern säger att de har kompisar från Östeuropa. De är specifikt från Ungern, vilket inte gör saken bättre. Men alltså just att de reagerar på att vi ska sätta barnen extremt tidigt i förskolan. Vi har extremt hårt tryck på en viss värdegrund, ett visst sätt att se på saker.
Okay, well,
och du ska ha sex. Du ska ha sex. Det är inte det att du ska få välja själv, utan det är liksom, om någon säger att fast kan det inte vara bra att avstå. Det är extremt provocerande i Sverige att vänta,
Ivar,
med sex.
Det är där du sätter fingret på. För anledningen till att Omar hyllar mycket av det svenska, det är just det med sex. Han vill kunna ha sex med alla de här
med kvinnorna i Sverige.
Det finns två förklaringar, tror jag, här. Dels så tror jag så här, att det har med sex att göra. Du vill gärna ha ett öppet samhälle där du kunna ligga med vem som helst.
Vill inte du?
Nej. Nej, jag vill inte ligga. Jag vill ligga med en person.
Nu.
Ja, exakt. Jag vill ju öppna.
Han vågar inte säga något annat.
Nummer två. Jag tror att Omar är inne i någon slags smekmånadsfas.
Hur länge? Han har bott här i 4 år nu.
Man är kvar i den fasen ganska länge.
Alltså, har du också hållit på med det där? Ja. Trullar runt.
Nej, men
har du levt som en haram?
Nej, när jag kom till Sverige, då älskade jag allt med Sverige och svenskheten. Och så fort någon från som Afghanistan eller något annat land kritiserade det svenska, så blev jag skitarg. För att jag såg alltid det svenska bättre som allt det andra. Det var en smekmånadsfas. Den höll i sig ganska länge innan man började. Du vet, en del av att vara patriot, det är också att du kan kritisera ditt land.
Ja, men det är också så här, familjeband är en sån här sak. Alltså, nu, jag älskar mina föräldrar. Jag älskar mina svärföräldrar. Jag hoppas att de inte lyssnar på det här. Men det liksom den generation, alltså det här, om du får barn i Sverige till exempel. Det finns ingenting naturligt i att du så här, dina svärföräldrar eller dina föräldrar hjälper till. De är individer, de ska förverkliga sig själva. Självförverkligandet är liksom det högsta värdet i Sverige, i vår liksom offentliga ideologi. Du ska bli så mycket individ och så tillfredsställa liksom dina, så här, ut och resa, du ska göra alla de här grejerna. Att tänka sig att du har vissa förpliktelser som sitter i hela livet, som inte du har valt, men som kommer på grund av blodsband eller kommer på grund av lojalitet som du har med en vän som du har känt länge. Det där är liksom saker som inte passar in i den här välj själv, förverkliga dig själv. Och det där liksom, och kollar man på generationerna som då var födda på 40-talet, 50-talet. Det är ju liksom, de är ju tonåringar hela livet.
Där är jag med dig. Jag håller ju på sedan flera år tillbaka och bedriver jihad mot självförverkligandet. Ja. För det är en skitreligion. Den har tjänat oss väl i nästan 500 år nu. Men tiden för den är ute. Och det är exakt som du säger. Man blir bara en dekadent, ansvarslös tonåring.
But wait, I have to comment just something on what Mustafa said.
Sure.
But Mustafa, this is not true at all what you're saying. Because, and I can sympathize a little bit with what Ivar is saying about indoctrination and so on. But, I mean, in a way, all cultures have indoctrination. One can even say that it's actually necessary for cultures to survive, 100%. To indoctrinate people, yes, into the culture. This is so, but then there are some value systems that are better than others. And I would say definitely the value systems in Somalia and the Middle East, they are worse than the value systems here. This is just what it is. And just
in
to continue
way?
About in individual freedom, for example, and many things. And to compare, for example, the idea of kyskhetskultur compared with the idea of sexual liberation. These are the opposites of each other, yes, but they are not equal. Like women in Egypt, like girls in Egypt are being sent to prison for dancing on TikTok.
Okay, but vem vill ha det?
This is what I'm saying, that why the idea of like chastity culture, you cannot have really an idea of chastity culture that does not really punish in one way or the others individuals who deviate from the norm. This just doesn't work. You can think that, well, yeah, like you can have, you can spread the idea that, for example, having sex before marriage is not good, and think that this will not really affect how the fathers react towards their daughters when they have sex. This will not happen. But at the same time, even if there is this belief here in Sweden that everybody should have sex, there is nobody that is like kind of beating up women who do not have sex, or sending women to prison who don't have sex. So chastity culture and sexual liberation, they are not the same.
Det är bra att ha lite av den här liksom, för jag har två småsystrar. Så att jag vill att deras pojkvänner ska veta att jag kommer att döda dem om de behandlar dem illa. Jag har sagt det till dem också när jag var yngre. Och det är liksom inte för att, det är inte för att min syster inte ska få pojkvänner, utan det är för att det är bra om de människor vet att det kommer ett straff.
If they mistreat them, yeah, of course.
Men det är lite inte kyskhetskultur.
Nej, det är inte det.
Men där kan man säga att man har då anammat en icke-individualistisk liksom sådär. Och jag kan tycka vissa sådana grejer då med, det är väl, det här är också en sån sak att jag tycker att alltså vi har en kultur som Ashkan var inne på där med liksom att man blir tonåringar hela livet med självförverkligande. Vi har en dekadent kultur i bemärkelsen att vi har väldigt svårt att komma vidare i vår kultur, och det gäller inte bara Sverige, det gäller Västerland. Vi gör eviga remakes, det här är lite bredare liksom. Vi gör eviga remakes på filmer, vi gör eviga remakes på böcker, på teman. Vi kommer liksom inte vidare, vi lyckas inte förnya oss. Vi dyrkar liksom ett dokument där det står mänskliga rättigheter. Vi har satt gränser för vad du kan göra med politik. Vi har satt vissa, allt det där är liksom, det är förstelnat. Och på vissa sätt då, och det har ju också att göra med att vi är en kultur som har blivit äldre. Det vill säga vi, snittåldern i väst är väl runt 50 år. Alltså det är skillnad på en sån kultur och en kultur då som när tyskarna invaderade Frankrike någon gång i ordningen, jag tror det var 1870. Frankrike stannade av i sitt barnafödande, så det kom liksom... Tyskland hade så här 20 miljoner unga människor, medan Frankrike hade 4 miljoner. Då invaderade Tyskland Frankrike och spörde dem. Det är liksom en dynamisk kultur. Jag menar inte att man ska invadera andra länder, men i en dynamisk kultur så sker förnyelse. Jag skulle säga att vi just nu så är vi väldigt stort behov av självkritik, och att mycket av det vi har indoktrinerats i Sverige också är saker som inte funkar.
I agree.
Men det här innebär inte att det du, jag håller med dig om det du sa med att det innebär inte att som somalisk kultur är bättre än svensk. Däremot att vi inte ska liksom, jag tycker självkritik och förnyelse är liksom en positivt, men jag tycker inte vi gör det på rätt områden alltid.
There we agree.
Det är en grej jag måste dubbelkolla med dig, Mustafa. När du säger att så här, nej, det är inte bra att ligga runt med jättemånga, menar du att det är inte bra för dig, men att Omar får göra det hur mycket han vill, och det skiter du i?
Ja, verkligen. Alltså,
varför har du en smörk i ditt ansikte?
Nej, alltså så här.
Jag blev lite
fast
triggad.
Det har ju inte jag sagt att man ska ligga runt. Eller man, det jag har sagt är att jag...
Vi hörde vad du sa.
Jag säger att jag är tveksam till om det är så, om det är någonting man ska sträva efter, att ligga med så många som möjligt. Jag tror att de flesta i slutändan ångrar det när de har kommit till en viss gräns, att nja.
Det är inte som man. Oj, oj, oj. Alltså jag har legat med ganska få, skulle jag säga.
Ångrat alla gånger.
Ja, precis, jag har ångrat alla gånger. Nej men det, man har ju
två. Har du legat med?
Vad sa du?
Hur många har du legat med?
Ja, men i varje man så finns det två vargar. Den ena är kåt och den andra är kåt. Du är kåt. Du har ju en del av den är ju att man är liksom många i alla fall. Att man är som en, vad är det, Genghis Khan har typ 200 miljoner ättlingar eller någonting idag. Han låg ju med hur många som helst. Så man kan säga att många män har liksom någon typ av liten Genghis Khan inom sig. Som är liksom frikopplad, som bara, man vill bara sätta på. Man ser, och det är bara en del av hjärnan som är liksom på. Och sen har man en annan del som är så här, men... Det är jävligt jobbigt. Jag är för trött. Jag har en flickvän, jag har en fru, jag har en familj. Eller liksom, jag är inte så, det är inte värt mödan med den här människan att lägga in allt det där. Och det, liksom, man kan ju inte bara vara Genghis Khan. Man kan ju inte bara vara... Och antagligen, då, för man har en andra sidan också som också är att man vill ha kanske. För de flesta att man mår bra av att vara i en relation. Alltså män som är 50 år och singel och inte har familj... Det är oftast så brukar man så hänger man sig åt fel saker då. Alltså det jag tror personligen så är det liksom en räddning för mig att jag har en fru som står ut med mig och att jag har barn.
För annars hade du blivit en Genghis Khan.
Nej, jag hade bara men jag tror att jag hade varit väldigt destruktiv och det här är liksom en sanning. Män blir destruktiva om de inte har kvinnor som håller dem i schack.
Ivar, vem tror du är Genghis Khan bland det här gänget?
Alltså ingen av er. Nej. Nej, jag vet inte. Men det,
jag
alltså...
blev själv förvånad när jag fick veta vem som är Genghis Khan. Eller har varit Genghis Khan.
Är det...
Nej, jag tror inte Chang heller.
Eller, vem är Genghis Khan?
Ja, det är Ashkan tydligen.
Det är Ashkan?
Ja. Ashkan? Vad har Ashkan varit? Det här
okej. Okay. Men det är det här jag menar. Det är att en anledning till att vi eventuellt kanske censurerar det här nu, det är för att du eventuellt träffar någon. Och då tänker jag så här, kan man verkligen stå för hur många man har varit intim med och sen alltså,
men varför det är problem?
Ja, men,
för det första, jag vet inte var Hanif har fått sin information.
För han, jag avslöjar inte mina källor. Enkätundersökningar. Det är ju inte för sig, enkätundersökningar är ju inte 100% förträffliga. Men,
förträffliga tillfälliga.
men okej, bortsett vart du har fått din skitinformation ifrån. Det är inte någons jävla business hur många eller hur få jag har gjort vissa saker med. Det har ingen fucking betydelse egentligen. Det behöver inte ha det.
Men det är bra content.
Men det har ingen betydelse för vem jag är, vad jag står för, hur jag ser på relationer. Jag är strikt monogam. Jag har,
har du aldrig haft en trekant?
Jag är strikt monogam.
Vad jobbigt det var så.
Vilket betyder att så här, jag har inget emot folk som väljer en polyamoröst levnadssätt där man träffar flera partners men har en fast relation.
Det här, det är så du gör det?
Nej, det är så, jag gör inte så. Jag är i relation med någon så är det den lojaliteten som är prio över allt annat.
Men du har haft en trekant?
Jag är strikt monogam.
Kolla på honom.
När jag är i en relation med en annan person.
Kolla på honom.
Alltså Omar är ju arab. Mustafa. Kan inte du berätta lite detaljer då?
But wait, it's like it's the same thing. Like for example, if you get into a relationship with someone, it's the same thing. Like if you get into a relationship with someone and then you ask the girl, for example, how many men she has had sex with, and if she has had sex with like a certain number of men that you think is too much, then you don't want to be with this girl.
Ja, varför då? Vad är problemet, Omar?
I think this is like people who do that are just insecure and idiotic.
Okej, okay, som du vänta. Som du träffar en tjej och hon säger att hon har varit med 20 killar jämfört med 250 killar. Mm. Det är ingen skillnad för dig.
Nej.
Vänta, till och med jag har invändningar.
Till och med Genghis reagerar.
But why?
What? Det går till och med den mongoliska värdegrunden.
I will answer what I will care about. What I will care about is like if I ask her if she has cheated in her relationships and she says yes or no. If she says she's never done that, then I don't care. If she goes bonkers when she's not in a relationship, I don't give a fuck.
Ivar, tror du att hans svar här är att de flesta män skulle resonera på det här sättet?
Nej.
Nej,
det
är anomalin
finns...
här, Omar.
Yeah, but why? This also, yeah, it's a valid question, but why?
Vet du varför? Jag tror att du...
Nej, why is this a problem?
Jag ska säga varför just det är ett problem, varför du är där du är. Och nu ska jag göra en så här hobbyanalys av dig. Du kommer från Egypten, du har lämnat islam, och nu när du är i Sverige så har du tagit en helt motsatt position vad gäller sex, värderingar och vad som är viktigt. Så om du säger minsta lilla typ, alltså har hon varit med 250 killar, ah, det kanske är lite jobbigt, så tror jag att det gör det påminn om Omar i Egypten som är typ Heders Omar och svartsjuk Omar och islam Omar.
Men Omar lämnade du inte Egypten av en anledning också å andra sidan? Alltså det finns väl en... Alltså,
av kritism av islam.
Då är det väl kanske så att det inte är påminnelse om någonting som han har varit, alltså som Omar har varit i så fall.
I also come from a very sexually conservative both society and family. But there could be something there, but I mean, like, even I don't know. I can just speculate. But I mean, what are rational reasons to someone like refusing to be with, or like having problems to be with somebody who's had like many sexual relationships, if that person has in all their relationships been monogamous?
Men okej, vänta. Omar,
or like loyal.
Låt oss så här. Ett, jag personligen frågar aldrig någon hur många har varit med. Jag tycker det är en sjuk fråga. Mm. Och jag...
Det är bara för att du själv inte vill svara på
det. Och om någon frågar mig så svarar jag inte heller på det. Men...
Men... Notera, Ashkan pekar finger mot Chang just nu. Varför filmar vi inte det här?
Jag har aldrig hört någon
att Ashkan har blivit triggad.
Säg att du är 30 år. Kille eller tjej, det spelar ingen roll i det här fallet.
Okay.
Säg att du är 30 år. Och har legat med 250 pers. Och säg att du debuterade när du var 16. Så det är 14 år av aktiv sexliv. Så det blir ungefär 17 partners per år. 17 nya partners varje år. Det är liksom en ny partner varannan vecka i 14 år. Det för mig behöver inte betyda någonting. Men att du lägger ner så mycket tid och energi på att varannan vecka hitta en ny partner hela tiden. Nästan varannan vecka blir det. Det kanske avslöjar någonting om dig. Men det behöver inte betyda någonting.
Alltså, det låter som du beskriver min studenttid där, fast det kunde nog vara fler tjejer så på 14 dagar.
How many threesomes have you had, Chang?
Only one.
Varför vill inte jag se Chang framför mig?
Men det var mest, det var mest
jag vill inte se någon av er.
Det var mest tjejerna som höll på i sängen med, för jag hade en flickvän och så kom en tjejpolare förbi och den tjejpolaren var lite så här, hon gillade att hålla på med tjejer också. Och så satt jag vid datorn och chattade med polaren.
Men då har inte du haft en trekant. Du har suttit och smårunkat med två tjejer och sex med varandra. Det är inte alls samma sak. Nej, plocka fram en trekant på datorn här och visa Chang vad det faktiskt innebär.
De bad faktiskt mig komma in till sovrummet sen. Så
när jag var klara.
Vi har lämnat det här samtalsämnet. Jag vill inte höra.
Öppna fönstret.
Jag ska berätta om den gången jag fick betalt.
Nej, gör inte.
Du kan få betalt för att inte berätta.
Okej, berätta.
Det var faktiskt så att hon var väldigt pilsk och ville jag skulle komma dit. Pilsk, kåt, horny.
Aha, okay. Ja.
Och så jag frågade på polare då. Ja, det är en tjejkompis här, bor ute i skogen utan Fälmhult, som hon ville skulle bort och spänna på henne. Ska ni hänga med? Ja, för fan. Så vi var tre grabbar faktiskt. Och jag orkade inte, så de fick knulla på henne. Men sen så ville jag ha pengar till bensin. Så då fick jag faktiskt pengar av henne, så jag kunde köra hem igen. Så vi fick ju betalt för att vi kom dit bara med ett syfte.
Det är en fantastisk story, Chang. En fantastisk fin story.
Nej, men rent tekniskt så var ju jag lite av en hora den gången.
Designated driver.
Nej, jag hjälpte nog till. Jag kommer inte ihåg om jag knullade på henne eller inte. Men jag
Det är ingen preposition i det ordet.
Preposition?
Det behövs ingen preposition.
Vad menar du?
På behövs inte. På är överflödigt. Det låter som att det liksom är mer kraftigt. Som att man liksom inte kan bromsa med en så knulla på. Så, oj fan.
Alltså, det är lätt att
alla andra har sex. Man har inte sex på någon. Det antyder att den andra inte är med. Liksom.
Men har ni aldrig varit på Hultsfredsfestivalen?
Jo, eller så? Nej, det har varit.
Ja, men då vet ni väl vilken dekadens det är där.
Ja,
och det är väl fullt normalt.
But Ivar, on the other hand, you are critical to niqab and burqa, for example.
Ja.
And so on. But I also...
Jag är emot kyskets kultur, Men jag tror att Ashkan var inne på det som jag tycker är, och det här handlar om, jag hade en kompis som gjorde ungefär sådär, eller han hade liksom, han har haft liksom upp mot 1000, alltså det var hans huvudintresse under studietiden. Han tog CSN för att träffa tjejer, han var liksom på alla dating-sajter, ser bra ut och sådär, och sen så var han liksom, det var så här helt galet. Och det är andra saker i den personligheten som så här, som gör, som gör sig påminna ibland, och det är, han är helt gränslös liksom. När det gäller bekräftelsebehov, så kokain, alltså han bara går liksom, blir galen.
Det är missbruk, det är sexmissbruk.
Exakt. Det är en indikation på någonting, men jag tycker inte att man blir smutsig av det.
Du sa att du tycker inte man blir smutsig.
Nej, jag tycker inte man blir smutsig. Utan, men däremot så kan det vara en indikation, som du var inne på att du har, här har du någon som har ett väldigt stort behov. Kommer jag kunna tillfredsställa det här behovet? Om du då har haft då 17 per år i 14 år och sen ska du vara monogam, då finns det mycket
bli jävligt svårt.
Då kommer det vara svårt. Det finns en indikation.
Jag måste bara tillföra till protokollet att just i det här fallet, återigen, jag vet inte vart du får din smutsiga information ifrån här, men just i det här fallet så är jag en väldigt normal medborgare.
Det var ingen som har frågat, det var ingen som har påstått
något. Du kallar mig Genghis Khan.
Nej, alltså,
han var inte normal medborgare.
Det var inte det. Well, during that time maybe it was okay. But I want to just like to talk about this in the club and broadcasting.
Får jag bara kommentera på det här med att man inte är smutsig. Jag vill bara säga att man är lite smutsig. Nej, men får jag säga varför? Därför att en person som har varit med över 1000 personer, generellt så brukar de här personerna prata i inte så jättetrevliga termer om de har lyckats erövra.
Jag håller med.
Ja, och det är inte så att om man har varit med 1000 eller 500 för en del att man säger att jag hade jättefint med nummer 32 och nummer 33 var också jättefin.
Det är
och
hon sant.
Var,
ja.
Och anledningen till att jag vill säga att de här personerna är lite smutsiga, det är att om du tycker att du har erövrat personer på det sättet och så, okay, hur har du behandlat dig själv? Du är ju också en person som du bara har.
Men jag tror det här är också en skillnad. Det här väl, där jag tror att ibland att den sexuella frigörelsen framställs som en frigörelse för kvinnor, när det på många sätt är en frigörelse för män. Och att monogamin är bättre för kvinnor än för män. Och om du kollar på liksom hur homosexuella män, att man kan kolla på sexuella preferenser, att män generellt sett i hela världen, oavsett vilken kultur eller religion de tillhör, vill ha mer sexuell variation än vad kvinnor vill. Och du frågar människor liksom i naturfolk, du frågar människor i Japan, i Mellanöstern, i Sverige, och kvinnor vill inte det på samma sätt. Och på gruppnivå då får man alltid lägga till.
Men det finns en viss spridning där. För kolla, till exempel jag personligen, så här, kul med Genghis Khan och så här, men jag personligen tycker inte ens om att ha sex med någon om jag inte har om jag inte har en emotionell koppling till den personen. Så är det helt så här skit. Alltså jag tycker inte ens om det. Jag gör inte det. Och jag tillhör, och det är det som är kruxet med homo sapiens, det är att vi är varken monogama eller polygama, vi är en kombo. Jag tillhör det som kallas för pair bonding species. Att jag liksom vill skapa långsiktiga band med någon som jag är med. Men det finns också de bland oss som är det som kallas för tournament species, som är mer lagda åt att bete sig polygamt, så att säga.
Omar.
Jag vet inte.
Ja, men Omar säger själv att han är tournament.
Ja, det kanske du gör, jag vet inte.
Men det du säger nu, det är också så som män, det är så här män ska prata. Alltså jag hävdar inte att du hittar på nu. Ja. För att det finns en... För jag, en av mina bästa kompisar är... Han är liksom... Det var hemskt att vara ute med honom när man var yngre. För han var liksom starkare, snyggare, smartare, roligare. Alltså han bättre på alla sätt än vad man själv var. Så han tog alltid all uppmärksamhet. Men han är en sån där person som just varit med extremt få och varit väldigt monogam. Men män måste övertyga kvinnor om att de är liksom, de är intresserade av någonting som är en relation. Och kvinnor kan ibland behöva övertyga män om att de tycker att det är häftigt och kul att ha kortsiktigt sex, eller bara de är ute efter sex. Och sen så kan man göra liksom en old switcheroo, att man bara plötsligt så sitter man där som man och är ihop med någon, eller som kvinna om mannen lyckas då, och så, bara, men, så blir man ghostad efter att man haft sex, trots att den här mannen utgav sig för att vara,
ja,
gilla skogspromenader och allt det där.
Ja, men kolla, jag är skittydlig med det där personligen, eller jag försöker vara det i alla fall, men jag tror det måste gå åt båda hållen, på tal om förnya kulturen och att vi har förstelnat oss själva. På samma sätt tycker jag att vi måste uppdatera kulturen i det att de som inser att de är tournament species lagda, alltså mer polygama av sig, att de också kan ha polyamorösa förhållanden utan att det ska vara något stigmatiserat eller konstigt. Jag vet flera som är i sådana förhållanden, och det var en som berättade för mig, så jag försökte få mig att fatta hur det funkar. Han var så här: Ashkan, kolla, min partner liksom kanske är borta någon natt då och då med någon annan. Men min partner kommer ändå, trots att den träffar massa andra som den kanske har sex med och gör massa saker, den kommer ändå hem till mig. Och den lojaliteten kommer du aldrig fatta.
Hon kanske inte hittar en annan bostad.
But did you listen to this conversation? I can't remember who it was on Sam Harris' podcast, The Mating Strategies of Homo Sapiens.
Ah, skitbra.
It was really interesting. And he was talking also about...
Jag intervjuade honom i min podcast, David Buss.
Ja?
Så det, om ni vill lyssna på en intervju skit i Sam Harris, tyst och Ivar Arpis intervju med David Buss. På rak höger med Ivar Arpis.
Ja, är det i nya podden då?
Ja, det var det senaste avsnittet.
Ja, jag har lyssnat på det.
I will listen to it.
Ivar, jag måste bara säga en sak. Jag är väldigt förvånad över vilka gäster du har lyckats få på så kort tid.
Hur gör du? Finished, wait.
Nej, men,
förlåt, berätta om...
Yeah, I was like just saying about like that it's also interesting how they view, men and women view loyalty. And this loyalty that he was saying, that the first thing that the woman says when she discovers that her partner has been with someone else, do you love her? And the first thing that the man asks, did you sleep with him? This is the thing, like men care much more about like the physical integrity of their partner not to be violated, while women care more about whether they developed feelings for
någonting
them.
Säger mig att om Hanifs partner har varit otrogen, så hade han frågat, älskar du?
men jag ska bara tillägga i protokollet också att det här vi pratar om, att bygga band och känslor, att där har ju kvinnor mycket att lära sig också. Som till exempel om man träffar någon tjej och dejtar och inte vill ha sex, så ska de inte behöva bli kränkta för att man inte vill ha sex. För man vill bygga upp band och bygga upp känslomässiga grejer. Men det känns också att det finns en förväntan att kvinnor går omkring och förväntar sig att alla vill ha sex med dem. Och många blir kränkta.
Ja, jag har ingen rik erfarenhet att ösa här. Men, nej, men där finns det ju att kvinnor blir ratade är ju liksom, det är ju en otrolig kränkning på det sättet. För att då har vi liksom en hel kultur som går runt att mannen ska vara kåt och du på.
Mm. Mm, mm.
Och sen kan kvinnan liksom säga ja. Men om då kvinnan säger ja, eller liksom, ah, nu vill jag.
And you're
liksom,
like, no.
Ja, fast tack men nej tack. Ja. Det är ju liksom en, det är ju sån, alla män är med, kan ju vara med om det, är med om det minst några gånger i livet, liksom att man raggar och man tror att man kommer, och sen säger någon nej, inte intresserad. Och det lär man sig i kulturen, att ett nej är ett nej, man kan säga nej när som helst, samtycke måste få, du bara så här. Men kvinnor lär ju sig inte det där, för att det förutsätts att liksom, har man kommit så långt då får man det man vill ha liksom. Eller rättare sagt, det är en gåva som ges från kvinnan till mannen. Mm. Och då att man bara, ta bort den där. Ta bort den där, stoppa tillbaka den i paketet igen. Du kan liksom, så här, det är en otrolig kränkning. Där har vi inte heller kommit så långt i kultur. Jag vet inte hur stort problemet är, men anekdotiskt så vet jag, så finns det ju, ja.
But I think in our... Like you were saying, like men are more also promiscuous than women in general, and I think that is in a way in our current cultural structure causes some kind of like, how to say, it's not really compatible with the sexuality of both in a way, because we have a, to a great extent, still a monogamous society. Even
hang into man, what say you?
Like, for example, again, I'm not saying that polygamy is the way to go at all, but that men are more promiscuous than women, and we exist more or less in a monogamous society. That means that our culture is definitely biased more towards female sexuality than male sexuality.
Yes, sir.
Well, this is the current cultural structure. But the thing is also, polygamy or promiscuity can be good for men, better for men maybe compared to women, but not necessarily better for society in general, because it can be also very destabilizing for all the men that don't get any women. If like some guys have like, I don't know, a lot of wives, and the others, what will they do? And somebody, I can't remember if it's Tinder or something else, they had like statistics about the matching and swiping behavior of men and women. And they were saying that women are very selective. Men, basically, they swipe right on everybody. And they are saying that it's like the top 20% of men are getting like 80% of women. And if you, and kind of everybody tends to be unhappy except these top 20% of men, because most of these women are also looking for relationships, but they are getting attracted to the top tier guys who suddenly have like all these women. Why would they settle down? Kind of. And then 80% of men are not having anything.
De där 80%, vet ni vad det är? Det där är som när talibanerna tog över Kabul och går in i de här palatsen och bara plötsligt, de har allt, de har pengar, palatser
and gyms.
Så de vet inte hur de ska använda skiten, de bara går runt där som idioter. Det är vad som händer till de här 80% män som plötsligt får Tinder. Skillnaden är att de har illusionen av att de är inne i palatset.
Och det... Tog ni bilderna på talibaner när de åkte go-kart?
Ja,
go-kart har jag inte sett.
Radiobilar,
det är helt fantastiskt.
Oh, yes. Like these, again and again, I keep like, I feel that there's like the architect of this simulation keep sending us signals and playing with us. Will they figure it out? Here is Taliban, like in electric cars, like bumping each other. Here is Taliban. Here are Salafis on TikTok. Like, are you figuring it out?
No. Jag vet inte om den här bilden var på riktigt, men det var en screenshot från väderprognos i nyheterna, och så att en taliban där i tv-stationen och så. Only Allah knows the weather of tomorrow. Det var väderprognosen. Det var Gian som skickade den. Hon hälsar förresten.
Tänk vad roligt om de sänder det programmet varje kväll.
Det är ju ritualen.
Mustafa, blir inte du ledsen?
För vad? För talibanernas skull? Eller
nej, men alltså, jag tycker det blir för tidigt att håna och häckla över allt som händer. Folk, de går ju från hus till hus och plundrar och mördar, och sen så sitter vi här och skrattar åt det. Är det inte lite för snabbt för att göra narr av det här?
Alltså jag kan ju inte kontrollera det i Sverige, så jag hänger ju liksom lite med. Sen är det ju roligt när man ser de här bilderna när de åker radiobil och när de är i palatset och de gymmar och sådär. Det går ju inte. Och afghaner skrattar ju också åt de här bilderna i Afghanistan, för att de är ju retards. Alltså,
talibanerna
är. Så jag kan förstå att ett Afghanistan, ett land som är så långt borta från Sverige, att många svenskar tycker att skrattar åt det. Jan Guillou hade en ledare i Aftonbladet, han kallade Afghanistan för ett efterblivet land.
Jaha. Hela landet?
Ja.
När då? Nyligen?
Nyligen, någon dag sedan bara. Och hånade Khalis Hamid. Vet du vad han skrev?
Va?
Han skrev veteranen Khalis Hamid, och så veteranen med citationstecken.
Men varför?
För att han är antimilitär och armé. Han tycker inte att vi...
Har jobbat för KGB?
Jo, precis.
But I mean, like, om Ivar hade skrivit det, att Afghanistan är ett efterblivet land.
But I mean, like, there are problems with like they have like I was listening to Gotun, and I didn't know that the illiteracy rate is 40% now in Afghanistan.
Och 60% kan läsa och skriva där, menar du?
Ja, exakt. And they have like 99% of the, according to Pew Research, 99% of them like support Sharia.
Ja, men like, vänta lite här nu.
Enkätundersökning 1-2. Vad händer om du svarar fel och talibanerna får reda på vad du har sagt i Pew?
Exakt. Så 99% säger att de är för sharia. Okej, vad för sharia? Vilken tolkning av sharia?
Det finns bara en sharia, inshallah.
Nej, men det stämmer inte.
Okay. No, but yes and no. I mean, like, there can be some slight differences in interpretations of Sharia, but not... There is no progressive Sharia. There is no pro-women Sharia, pro-homosexuality Sharia. That doesn't exist.
Ivar, jag har en fråga till dig.
Ja?
Jag vill att ställa en fråga länge.
Okay.
Det är första gången vi ses också.
Ja.
Jag uppfattar dig generellt sett som en väldigt korrekt och hedlig person och så.
Men have you said that?
För några veckor sedan så
ändrades den bilden.
Nej, men jag blev lite så här tveksam, för jag var på en middag hemma hos Mustafa. Och då träffade vi bland annat några andra från Bulletin.
Mm.
Och diskussionen kom just på konflikten som har varit i Bulletin.
Vilken konflikt?
Har jag missat något?
Det har väl varit för öppen ridå, skulle jag säga. Och frågan ställde sig kring vad jag tyckte om dig. Och jag har aldrig träffat dig, men jag uppfattar dig som en väldigt hedrig och korrekt person. Jag fick bland annat väldigt mycket skit, väldigt mycket hat.
När du sa det? Tino, du träffade?
Tino bland annat.
Träffade du Tino?
Ja,
det låter som att det var Tino.
Tino varit väldigt upprörd och arg på mig.
Åh, lilla vännen. Det är så jobbigt att vara Tino.
Jag fick höra bland annat andra som sa, jag behöver inte säga deras namn, men att du är en jävla mytoman.
Ja.
Och du håller på och ljuger och hittar på grejer hela tiden.
Ja. Vem kan ha sagt det?
Och vem kan ha sagt
det? Det var faktiskt det var mycket som Tino sa, men det var andra som sa det också.
Mm, var det hans blindtarm Pontus?
Jag kommer inte ihåg ifall det var någon som sa
blindtarm Pontus.
Jag kommer inte ihåg om det var. Det kan vara.
Kan ha varit han. Kan det ha varit den här...
Ja, men det var så. Jag kommer inte ihåg ifall det var en jävla
fitta. Bill eller Bull? Och, Mattias Lindberg eller Pontus?
Ja, men att du är mytoman, du är en jävla fitta och att du... och jag bara säger...
Jag kan bara säga så här att...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Dom oste du betala om du ska lyssna mer. Du forman gaflera avsnitt också. Pakieter bjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.